Det är så tryggt att veta att det, Gud har inte tappat kontrollen. Det var så, jag fick så mycket, så jag levt i den, i de här tankarna liksom, att det är inte den här världen som styr och ställer, utan det är Gud. Det är vår Gud. Högst levande Gud. Jag har läst många gånger från Jesaja-boken, den här verserna där det står att Jesaja 59, att rättvisan trängs tillbaka. Rättfärdigheten står långt borta och sanningen vacklar på torget. Det som är rätt kan inte komma fram. Sanningen har försvunnit. Och den som vänder ifrån det onda blir plundrad. Den som vänder ifrån det onda blir plundrad. Alltså, vi ser samhällsbilden är som den är, men vi behöver inte vara oroliga. Så det fastnade för mig från förra söndagens, för att när Sigfrid går vidare med de breven till olika församlingar. Och jag kände liksom sån trygghet att vi har, vår Gud är den som har hand om allt. Det är så fint. Och då kan vi också idag bara känna oss trygga och behöver inte liksom be oroligt för någonting, utan vi kan bara lyfta blicken. Och det står också att vi ska lyfta blicken, och det är det vi får göra. Men dagens ämne har jag om förlåtelse, och det har kommit fram här om nåd och barmhärtighet. Och jag skulle inte stå här om jag inte hade mött förlåtelse. Jag skulle inte vara här. Kanske jag skulle sitta i bänkraden och gråta och liksom vara, men att man får liksom vi får leva i förlåtelsen varje dag. Vi får liksom få förlåtelse, ge förlåtelse och leva i det. Det är en mycket viktig bit. Och det är inte bara för oss här i oss emellan, om man säger så, utan förlåtelsen, den har så enorma krafter. Alltså, den kan ändra, alltså först kan det vara liksom dödsmörkt. Men när förlåtelsen kommer in i bilden, då vänder alltihopa. Det är liksom bara puff, det blir en helt annan, det har så enorma positiva krafter, förlåtelsen. Och att vi står ut med varandra här emellanåt, ursäkta att jag säger så, men att förlåtelsen, när den får, alltså det är ju, väckelsen ligger ju bakom detta. Att vi får verkligen sprida ut det här glada budskapet att det finns förlåtelse. Att det finns förlåtelse i den här mörka världen. Och det är faktiskt, jag läste här, var det Dagen eller Världen idag? Det var därifrån jag fick liksom den här tanken när jag började fundera på detta. Före detta Kristdemokraternas ledare Alf Svensson, han heter så, Alf Svensson. Han skrev i en artikel om det här med MeToo. Att hur den har liksom blivit en väldigt stark rörelse, och det är bra. Det är inget fel på det. Men att vi ska ha en annan rörelse, en rörelse av förlåtelse. Alltså, vi ska inte bara hitta fel hos varandra och döma varandra och liksom bara korsfästa varandra, utan att vi ska hitta en förlåtelse rörelse. Och den har börjat för 2000 år sedan, tidigare också. Det fanns förlåtelse, men det var en annan. Idag så får vi det av nåd. Förr i tiden så fick man ju offra mycket, djuroffer och så. Men, och den ribban lades på den nivån att ingen behöver känna sig att förlåtelsen räcker inte för mig. För att, jag menar, Jesus förlåter en kriminell, dödsdömd person bredvid sig. En dödsdömd person. Och han får förlåtelse i sista minuten. Alltså ribban har lagts så pass långt ner att vi behöver inte oss emellan och inte över heller. Det finns förlåtelse. Ingen kan behöva säga att det räcker inte för mig. Utan den räcker. Utan det var vi, i vilken livssituation eller vad vi själva har varit med om, så förlåtelsen räcker. Och det ska, jag är klar för det. Jag är klar för det. Att jag har fått förlåtelse. Det finns en sång som Hovi kanske kan slänga ut på väggen. Har du hela sången där eller finns det? Det lilla ordet förlåt. Det är lilla ordet, men det är ett väldigt starkt ord. Det är väldigt starkt ord. Och det vackraste ord. Så att vi ska inte använda heller det ordet som ett slagträd, aldrig. Aldrig. Utan vi ska ha det som det vackraste ord. Det vackraste ordet. Oss emellan och när vi möter andra människor. Så är det förlåtelsen, det är något enormt. Och det finns många, många berättelser i Bibeln där det handlar om förlåtelse. Ni kommer ihåg den förlorade sonen. Och jag tänker på Jakob och Esau. Ni kan tänka er där att när han föds, Jakob, så heter han redan bedragare. Alltså hans, jag vet inte varför det har blivit det. Så att, och sen bedrar han sin bror genom att, och han säger ju rakt ut till Esau att får jag köpa ditt först, vad heter det? Ja, förstfödslorätten, ett svårt ord. Men i alla fall, han betalar ju. Esau får sin maträtt och han säljer det väldigt billigt. Så. Men så vidare är det ju betalt och klart att Jakob, men han är ju ändå en bedragare så. Och det höll ju kosta honom livet. Det höll ju kosta honom livet. Och det hände ju för Kain och Abel. Det är konstigt att det redan i så tidigt stadium finns sådana saker där ondskan och oförlåtelsen är så pass stor att man dräper varandra som i Kain och Abels fall. Och det höll på att kosta livet för Jakob också. För att när han hör att de ska mötas, att han ska möta Esau igen, så är han så rädd. Han skickar massa gåvor, alltså boskapis, alltså flera, det var hur mycket som helst som han försöker myta sin bror med, att han inte ska bli dödad. Alltså han är rädd för just den här gärningen. Han är så rädd, för att det står här att i första Moseboken. Han har starkt bönemöte nu här, Jakob. För han säger till Gud att jag är inte värdig av den nåd och trofasthet som du har visat din tjänare. När jag gick över denna Jordan hade jag inte mer än min stav när han stack hemifrån. Och nu har jag blivit två skaror. Och sen ber han, rädda mig undan min bror Esaus hand. Han är så rädd för sin gärning. Jag är rädd att han kommer och dödar mig. Så att det, han visste om sin gärning. Och, men det stora som jag såg här, ni vet vad som hände sen, att det blir natt och Jakob kämpar på natten. Och sen förstår han att det är Gud själv han kämpar med. Och det är det, jag fick den bilden av att Jakob får en möte med Gud innan han möter Esau. Det är så stort alltså, att när vi har mött Gud i våra liv, så kan vi också möta det som är oförlåtligt, det som ligger och gryr, alltså är bakom och som vi kämpar med. Oförlåtelse eller vad det nu kan vara. Och sen ändå när Jakob sen, han får ju ett nytt namn också, han kommer ju heta Israel. Och Israel betyder det att han kämpar med Gud. Och sen när mötet kommer med Esau sen, ni kan ju tänka er, alltså där, han är rädd för att Esau ska döda honom. Och de har haft en skism, alltså ordentlig skism. Det är inte små saker när man är rädd för att han ska döda mig. Så i kapitel 33 så står det fjärde versen. Men Esau sprang emot honom och tog honom i famn, föll honom om halsen och kysste honom och det grät. Det är förlåtelse av stora mått. Och vi själva, vi alla har vi ju saker som det är ingen som, vi var på någon sån här äktenskapsutbildning och så skojade han om att när man har saker och ting i livet som man ska lära sig att rätta till, så tror, om det är någon som tror att hos oss är det allt är väl, så kom fram så ska jag skaffa en glas sån här kåpa, så ska vi gå runt med dig och säga att här är fullkomliga människor, här är ett fullkomligt par, här har ni ett exempel på ett fullkomligt som aldrig har gjort något fel. Och det ni förstår, så att vi är alla i samma båt, och på ett sätt så är det är bra. Det är bra att vi behöver liksom sitta ner på varandra, men ändå är förlåtelse viktigt, som vi ser här i Esaus och Jakobs fall. Det är väldigt viktigt, för att annars hade man inte kunnat gå vidare i livet. Det hade blivit stopp. Och i Jakob så kommer ju hela Israels historia fortsättningen. Så jag menar, om inte förlåtelsen hade kommit, ja, till stånd där. Och sen finns det olika typer utav saker som kan sätta stopp för att vi lever i förlåtelse. Ni förstår detta när jag säger så här att vi har mött människor som säger att jag är besviken. Jag är besviken. Alltså så går de inte längre på möten. Och de har blivit besvikna på någon. Att man har behandlat och sagt någonting om mig. Och varit så mot mig. Och så är man besviken. Men om man skulle vända på det som David också säger, att förlåt min hemlig synd. Jag ser någonting om en hemlig synd. Att då är man på en helt annan nivå, när jag är så pass ödmjuk så jag vet vad jag själv går för. Men om jag börjar vara besviken på andra, så sätter jag mig på en piedestal och är bättre än den andra. Och det går ju inte. Så det här med att vara besviken, det är inte lätt och lära sig de här bitarna, men det måste vi, för då blir det fel. För att det är ju bergspredikan, så står det ju att om förlåtelse, att om jag förlåter andra, då får jag också förlåtelse. Det är inte så att jag ska bara be om att Gud förlåt mig, men så om när jag förlåter, då får jag också förlåtelse. Så att om det här var uppbyggt på ett annat sätt från Guds sida, att det räcker med att om det skulle varit så i Bibeln att man, det räcker att jag säger förlåt. Förlåt mig. Men jag behöver inte själv förlåta. Så tror jag inte det hade räckt. Alltså. Det hade blivit en förvrängt sätt att vara med varandra. Det har blivit liksom att jag behöver inte förlåta. Det var någon som sa så här att ja, jag förlåter men jag glömmer inte det. Ett sådant sammanhang som jag... Och det är väl mänskligt. Det är väl mänskligt att man kan komma ihåg en sak ett tag. Det är väl så, va? Men när, från Guds sida så sänker han våra missgärningar någonstans. Och han har en förmåga att glömma. Och det är stort. Det är stort när Gud kan göra det. Och det är inte så, alltså, när jag började på mina första arbetsplatser, hade man varit med i, liksom, i församlingen med, man hade ju inget annat. Man hade ju församlingen och det var tryggt och fint och man hade sin gitarr under armen och man hade den gemenskapen. Men sen när man hamnar ute i samhället och andra kompisar, och det höll på att kosta mig min tro. När man hamnar på firmafester och går över gränsen och är med och dricker med dem och så. Det höll på att kosta mig. Och det är där jag tycker att vi ska ha en barmhärtighet. Vi känner många som har hamnat vid sidan om. Av olika skäl. Det är ju, vi har många som vi tänker på. Och Gud är barmhärtig. Och Guds förlåtelse är, det finns ingen gräns på det. Som jag sa innan här, att vi kan väl stå ut med varandra lite grann med att hända saker. Men att när, vad är det står det här med att han går omkring som en rytande lejon. Jag skrev upp det någonstans. Det står någonstans. Det gör det. Men det är i alla fall, ni vet om det här med hur jag tror det är i Petrusbrevet, första Petrus, jag ska läsa det här. Första Petrusbrevet 5:8. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare, djävulen, går omkring som en rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Om vi hade ett lejon här. Det är ju... Och jag menar, det är inga leksaker. Hur man ser hur djävulen attackerar. Alltså han kommer inte som en liten hundrackare, de kan ju bitas lite i foten och en katt kan ju riva lite grann så man liksom blir rädd. Men en rytande lejon, och när det gäller liksom att vi lever vårt kristna liv, så blir vi attackerade också på detta sättet. Och när det gäller, om ni vet ju om krigsfilmer, att när någon blir sårad, vad gör de kompisarna? Sparkar de på det? Sparkar de på det? Ja, där fick du. Det var rätt åt dig. Det är inte så. Utan så att, nej, men jag tänker mycket på människor som har kommit, förlorat sin tro och förlorat fotfästet. Det som jag hade innan här någon gång tidigare, om hur Paulus säger att han skulle kunna offra sitt liv för andra, att han kom inte med. Att om vi skulle ha haft den här tanken att jag vill vara till hjälp för någon annan som har det jobbigt och kämpigt. Och inte dömande. För Gud, han är så stor i barmhärtighet. Vi klarar inte av det. Och just den här bilden på, det var i dagens text i våran bok, den här, han som är fotografen, den här om att Gud är den största kompositören av musik. För när man sitter vid en bäck och lyssnar på när vattnet rinner och porlar, det är så vackert. Det är så enormt vackert hur Gud har gjort. Och sen vi människor, vi förstör genom vårt felaktiga attityd. Oförlåtande. Men sen ändå, fast det är så är Guds stora barmhärtighet och nåd. Det kom flera gånger fram här i sångerna och till och med i texten som läste här. Alltså, Guds barmhärtighet finns inga gränser. Och det får vi vara tacksamma över. Det får vi vara tacksamma över. Och att vi har det här budskapet också till oss själva och sen ut i världen. Och när vi får möta också i LP-sammanhang så möter vi ju människor som mår dåligt av hur mycket djävulen har förstört. Där ser man det liksom klarare. Vi andra, vi kan dölja det lite grann. Ursäkta mig. Men det är så jag har stannat upp vid det här så mycket, många gånger, hur det finns möjligheter. Alltså, när vi var på den här, alltså vi var flera gånger till de här äktenskapsutbildningarna, så hade det kommit dit ett par. Jag har nog berättat det innan också, om ni kommer ihåg detta. Missionärsfamilj. Och själva paret, mannen och kvinnan, var med på kursen. De hade redan olika adresser när de kom till kursen. De hade redan olika adresser. Och de tog detta bara som en sista. De kanske kom dit av vänlighet mot ledarna, för de kände att de är duktiga själavårdare och duktiga människor, inte såna som vill väl. Och så de tänkte att vi kommer med i alla fall på den här utbildningen, och det är en vecka tillsammans. Så det är lång tid också. Barnen hade skickats till någon häst läger i närheten. Och sen har man olika ämnen. Man har jättemycket olika hur relationen ska vara mellan i parförhållanden, hur man ska bete sig och om förlåtelse och allt möjligt. Och när det är avslutning, jag blir så rörd av detta, så går de fram och berättar det. Så barmhärtighet, förlåtelse, nåd, finns inga gränser från Guds sida. Och det som är svårigheten för oss, att vi har lätt att hitta fel hos varandra, så hade de också en annan uppgift där till oss, att de sa så att nu ska ni vara tillsammans. Sätt er någonstans och berätta om 5 bra saker om varandra. Så skriv ner det. När ni sitter med varandra så ska ni berätta 5 bra saker. Och inte att du är bra på att äta. Utan, och det är lite skojigt så, men i vårt vanliga vardagsliv, också här i församlingen, i relationer med människor, det är så lätt att hitta fel. Det är så lätt att säga också om andra. Det är lätt att han är sån och hon är sån. Det är det lättaste. Men att säga bra saker, se de goda sidorna som finns hos oss. De finns. Men det är bara att det är väl den ondes sätt också att förstöra relationer. Säkerligen att man har, men om man skulle skärpa sig och försöka berömma varandra. Han sa också där i något tillfälle, den här nytta utbyggnaden där, att vi väntar på himlen. Men den finns faktiskt redan här om vi gör rätta beslut. Ni vet själva, om ni kommer ihåg någon gång när ni har bett om förlåtelse kanske och kommit överens om med varandra eller någon annan. Vilken härlig känsla det är. Alltså man är nästan sån där himmelsk känsla. Så den där himmelska tonen, den kan finnas redan här i vårt levande. Så vi behöver inte vänta på himlen. Utan den kan börja här och nu. Och just det som jag tänker, jag tycker det är så, just det här med väckelsen, alltså just det här med att hur vi ska kunna sprida det här glada budskapet. Jag ser gärna att det här förlåtelseandan är här hos oss, men det är så starkt att berätta att det finns möjlighet till syndernas förlåtelse. Att man behöver inte bära dem. Det är många som har lyssnat till våra vittnesbörd på torgen och överallt om hur det är att man ska vända sig till Gud. Men man har inte gjort ett beslut. Man tar inte emot förlåtelse. Men om vi skulle liksom leva i det på något själva, så är det mycket lättare att vittna om det. Liksom bli starkare. När man liksom, och då att folk skulle förstå att det finns möjlighet till befrielse från synden. Och då, när blir det förändrade, nya människor, nya skapelser. Människor som blir förvandlade. Det är det bästa som finns. Det är detta vi längtar efter, vi ber om detta. Vi ber om, pratar om kärlek. Men om vi skulle agera lite grann, så skulle den där kärleken synas mycket mer. I mig och i dig. Ni känner till sången Barnatro. Den känner väl alla. Det är Lapplisa. Lapplisa har ju... Det fanns en kvällsmöte i, jag tror det var i Stockholms trakter, som i Frälsningsarméns lokaler, och evangelista som sjunger, inte den sången, men en annan sång. Och så kommer in en man genom dörren där och blir alldeles häpen, ståendes. Han står där och lyssnar. Men han går ut igen. Och sen på nästa dag så knackade det på hos någon här officer. De heter ju så, officerna, eller vad det är, olika pastorer. Men det heter officer. Eller. Och så kommer den här mannen tillbaka. Och så säger han att den sången du sjöng, den var skriven av mig. Men jag är utanför. Jag är inte med på vägen. Och hela natten hade han varit i vånda och skrivit sången Barnatro. Hur han hade förlorat sin barnatro. Och så gav han sångtexten och den till, och sen gick han. Och då kände hon som tog emot det här texten att det här kommer nog bli en sång som kommer att sjungas mycket. Hon kände det på sig. På det sättet så kom den här sången. Och den här, som jag sa, att vi har många som är utanför och inte med. Han blev också en som skrev mycket världsliga sånger efter detta. Så jag vet inte hur det har gått med honom. Och han skrev också andliga sånger med ett annat namn. Inte hans eget namn, utan han använde Gunnar Dahl. Han använde det namnet när han skrev. Jag vet inte om just den här Barnatron var också skrivet under namnet Gunnar Dahl, men så hette han inte. Och det är en känd, just det här med barnatro, den finns omkring oss i våra egna familjer, eller där vi har här i början på 90-talet när vi flyttade hit ner, så jag var så förvånad när liksom människor bara försvinner. Jag var så bedrövad liksom. Jag tänkte, varför inte de med? Det var ungdomar som jag tänkte på, några där. Var tog de vägen? Men om vi ska bara leva i detta, då kan vi dela med oss av förlåtelsen, av barmhärtigheten. För detta behövs. Detta behövs. Jag är evigt tacksam själv om förlåtelse. Jag är jättetacksam. Och när den fungerar så då har vi möjlighet att förmedla också budskapet utåt. Amen.